En podcast från Aftonbladet.
Välkomna hälsar till Studio Peking. Jag sitter här i studion tillsammans med Linus Nordberg och Erik Karlsson. Vi ska prata om dagens händelser såklart i vanlig ordning. Sverige har mött Finland i hockey, Linus. Det vet jag att du har haft koll på. Och Erik, du har suttit här och följt våra svenskar på skidor helt enkelt. Vart både herrarnas stafett och jaktstarten då i skidskyttet för damerna och herrarna. Och en medalj har vi att lägga till samlingen. Elvira Öberg knep det där silvret. Hon hade ju... andra platsen från start och den höll hon in i mål i vad som ändå får anses vara en väl genomförd tävling i ganska tuffa förhållanden.
Ja, hon var best of the rest bakom Marta Olsby Röiseland som var fullständigt dominant. Det såg nästan kört ut efter tredje skyttet när hon sköt två bom, men hon kom tillbaka och kom in på sista skyttet tillsammans med en stor grupp och sköt noll och tog en ganska klar andra plats. Starkt gjort, vända på det.
Ja, herregud. Nu tappar jag namnet på norskan här, som låg på tredje plats. Det är då den tröttaste personen jag sett under hela det här olympiska spelet.
Fick Frida Karlsson att se pigg ut. Ingrid Landmark Tandrevold är det som gick ut som trea och som Magdalena Forsberg och Roberto Vacchi i Discovery-sändning också var helt säkra på att gick i mål som trea. Det var bara att bakom något krön där så hade hon tvärstumnat och bytt plats med sin bästa vän Tiril Eckhoff från samma nation som tog sig in som trea. Landmark Tandrevold vet jag inte om hon är i mål än, men hon såg ut så minst sagt blek om nosen ut när hon stapplar i mål på elfte plats.
Eller? Ja, när man, slår man upp stum i ett lexikon så får man upp en bild på henne. Alltså jäklar, det var ganska tufft att se faktiskt. Hon fick bäras ifrån målfållan efteråt.
Hon ska ha... kunnat prata och fått i sig lite energi i någon värmestuga där, men som sagt var, hon såg inte ut att veta på vilken planet hon var när hon gick i mål.
Nej, men ett silver till Elvira Öberg som ju följer upp då sin framgång i sprinten då i förrgår med en till medalj. Väldigt glädjande och ger liksom, det finns några tävlingar kvar här. Man hoppas att det kan vara svårt att göra någonting mot just Röiseland som ju är överlägsen just nu. Den segermarginalen hon hade idag är ju bland det största man någonsin har sett i en jaktstart.
Ja, nej, det är klart, men det kommer ju en stafett. Det känns ju som att det finns osäkra kort i alla lag. Hur ska Norge ställa upp? Vågar de skicka ut som sagt var Landmark Tandrevold på en sträcka här, eller ska de slänga in någon reserv? Och ja, kan Sverige få ihop det så kan ju absolut Elvira Öberg få vara med och köra om ett guld på sin sträcka. Vilka gissar blir den fjärde och sista avslutande?
Vi hade ju en stafett idag, det var herrarnas i skidor. Det blev en sån där hedrande fjärde plats till slut efter några svängningar upp och ner, framförallt en fantastisk sträcka utav William Poromaa.
Det var ju otroligt dramatiskt. Man märker hur de här banorna och den här höjden och snön gör att när det tar slut så tar det tvärslut. Oskar Svensson åkte ju som en kung i 7,5 kilometer och som en motionär de sista biten såg det ut som tappa mycket, men William Poromaa gjorde ju en makalös andra sträcka. Han kör lite snabbare än Bolsjunov till och med och äter i kapp en halv minut på Norge. Går från nionde plats till att vara med och slåss om silver ut på tredje. Sen gör Jens Burman allt man kan förvänta sig och ger Johan Häggström ett läge. Men ja, det var väl ett läge som man riktigt kände när de stack ut att det här handlar nog om en fjärde plats. Kläbo fanns ju inget att göra åt hur man än åkte loppet och fransmannen Maurice Magnificat var alldeles för stark i de tuffa uppförsbackarna, så att han lämnade Häggström bakom sig efter en halv mil, och det var väl precis vad man kan förvänta sig med det laget istället på benen.
Ja, det var en häftig urladdning då utav veteranen får man säga, som visade att han hade en räv bakom örat där i den stigningen.
Han var väl den hela fältet som var minst rädd, för att det var på hög höjd. Han är väl född på 3000 tänkte jag säga, så att nej, han har sparat sig under det här mästerskapet och laddar väl för den här femmilen i fristil som ska avsluta allt, och han visade att formen finns nog där. De hade bedrövliga skidor det franska laget, men det spelar liksom ingen roll. Tappar varje gång utför, men när det kom upp försbacke så gick bergsjätten igång. Absolut en väldigt fin insats av honom. Mm.
Vi hade inga jätteförhoppningar på medalj i stafetten heller. Det blev en fjärde plats ändå. Ett helt okej resultat och ändå ett hyggligt besked inför de avslutande distansen här.
Ja, det fanns väl egentligen inget sätt där man kände att det skulle ju varit om den franske tredjestrecksåkaren här hade tappat för mycket. Att Burman och Holund hade kunnat gå ifrån, då fanns det ju en möjlighet. Vi lyckades ändå skaka av oss Finland längs vägen som kändes som ett potentiellt medaljlag och även Tyskland. Så att vi var nog fyra i världen idag och det får nog vara gott så med det laget. Det hade behövts en Kalle i fornstora dagar för att kunna utmana medalj på slutsträckan, tror jag.
Mm, precis. Vi hade lite i alla fall förhoppningar, i alla fall det fanns en möjlighet i jaktstarten för herrarnas skidskytte att göra någonting från de utgångspositionerna som vi hade på både Ponce Luoma och på Sebastian Samuelsson. Då hade dock förutsättningen som vi pratade om till damerna blivit ännu värre. Det var kastvindar på upp mot 9 sekundmeter. Snön hade ju vräkt ner under hela dagen och det blev ganska utslagsgivande just vilken vind man hade på skjutvallen.
Ja, Martin Ponce Luoma berättade ju att de hade skjutit in med vind från ett håll och sen såg de när de gick till start att vinden vände precis tvärtom och han helt enkelt klarade inte av att rätta till det, skruva på siktet som han skulle, och det gällde nog Sebastian Samuelsson också. Martin Ponce Luoma hade ju skjutit nästan 2/3 bom efter 3 skytten, 9 av 15 skott missa, så att det var ju aldrig nära. Från väldigt fina utgångslägen. Sebastian gick ut som sexa, han gick ut som 14 när han tog silver i Pyeongchang, så att de var inte tillräckligt bra. Kent Hanfiomaye som skjuter 0 i det här visar ju att det finns ju en annan nivå.
Ja, men det var som att vissa åkare hade helt andra förutsättningar än andra. Det kom liksom såna byar verkligen med vind som gjorde det väldigt ojämnt. Vi hade ju till exempel Johannes Tingnes Bö som var stor favorit och gick ut som etta. Hamnade i ett läge då det helt enkelt blåste upp och så var han borta.
Allt avgjordes väl egentligen i tredje skyttet där Bö kommer in en 20-30 sekunder före jagande fransmän och ryssar var det väl där. Och han får nästan 9 sekundmeter, 10 sekundmeter på vimplarna, ser man på de här grafiken i tv. Och sen mitt, då skjuter han 3 raka bom, sen slår vinden ner till bara ett par sekundmeter. Han sätter de 2 sista och sen kommer både Fiomaye och Latipov in och fyller. Och även de ytterligare jagande bakom fyller, så att
Och då har du liksom slutat blåsa.
Ja, och sen blåste det upp igen lagom till då Ponce Luoma gick in och saftade iväg 4 bom, så att det var lynnigt, men det är väl, man måste också kunna hantera och liksom minska skadeverkningar, att det kan bli någon extra bom, men det får ju inte bli det får inte bli 4 av 5 liksom. Då vinner man inga tävlingar.
Rätt dramatiskt blev det också i hockeyrinken, Linus. Finns inte mycket vind att skylla på där kanske, men...
Men finländska kastvindar i tredje perioden får vi säga.
Ja, någonting måste de väl skylla på för håll. Att Finland med ett litet favoritskap på sig i det här mästerskapet har vi varit inne på att de är ett av de bättre lagen. Har ju inlett väldigt starkt också. Tre Kronor som ju alltså kliver ut i 0-0 efter första perioden. 3-0 till Tre Kronor efter andra och sen så rasar det ihop och så blir det förlust med 4-3 till slutet då. Vad fick du för besked?
Jag liksom? Måste korrigera lite. Jag skulle säga att Finland var ganska stora favoriter till den här matchen. Och finländarna själva har ju ganska stor tro och hopp till det här laget. De drogs, det är väl den nationen som kanske har dragit lite fördel av att inte är några NHL-stjärnor på plats. Och de ser ju sig själva med kanske all rätt som en av kanske de största guldfavoriterna tillsammans med Ryssland. Och har gjort 2 jättefina matcher inledningsvis. Och därför var det ju ganska förvånande att Tre Kronor kom ut och körde över Finland i 2 perioder. Framförallt i andra perioden där Finland såg ut att vara otroligt mycket i obalans och drog på sig mängder med utvisningar. Jag vet inte, det var ju många som sa det under sändningen att de knappt har sett något liknande, och det vet jag tusan om jag heller har gjort. Det var liksom ett matchstraff inleddes det med, och sen drog Finland på sig liksom 5-6 raka 2-minuters utvisningar på det i andra perioden. Och Sverige pangade in 3 powerplaymål och såg ut att ha avgjort den här gruppfinalen och få en enkel väg mot i slutspelet mot ett eventuellt guld. Men så blev det ju inte.
Nej, så blev det inte. Vad hände egentligen? Alltså, först och främst, är det rivaliteten? Var det liksom en övertänning som gjorde att finnarna drog på sig alla de här utvisningarna, skulle du säga?
Ja, jag vet inte. Det kanske... Nej, det är som den borde vara, utan NHL-stjärnor. Många som kanske känt själva med europeiska spelare att liksom kanske inte har tänt till och mött Slovakien, Lettland, och det har även finnarna gjort tidigare. Men nu blev det egentligen match mot Sverige, och det finns ju rivalitet, och då kanske man tände till lite extra, och då gick det lite överstyrd.
Vad tar vi med oss för besked då från Tre Kronor? Som sagt, två bra perioder i alla fall, och sen så genomknappningen i den tredje. Vad tar vi med oss?
Ja, vi tar väl med oss det, precis det du säger, två bra perioder, för Sverige var faktiskt väldigt bra i två perioder, och det är inte bara i kraft av en till eller en mer spelare på isen nästan hela andra perioden, utan i spel 5 mot 5 så var ju också Sverige bättre än Finland. Däremot så är det ju inte okej att tappa 3-0, och det är ju något som är oroväckande för framtiden, särskilt med tanke på att det nästan höll på att hända även i premiären mot Lettland. Sverige hade 3-0, blev 3-2, Lettland ytterst nära att peta in 3-3 i slutet. Så att det är ju någonting Sverige verkligen måste jobba med. Det håller ju inte i matcher mot bevisligen Finland, men även mot liksom kanske eventuellt Ryssland och Kanada, som vi troligtvis av allt att döma kommer få möta i en kvartsfinal.
För det är de här förutsättningarna som vi har nu. Det är ett ganska tufft schema som Tre Kronor har.
Det är lite synd. Vi hade ju många olika tänkbara scenarier innan matchen. Vi hade kunnat missa direkt platsen till kvartsfinal om vi hade förlorat. Då hade vi fått möta Kina i en åttondelsfinal. Mm-hmm. Det hade inneburit 5 matcher på 7 dagar. Kanske inte jättekul och kanske inte jättemotiverande att kliva ut och möta Kina som man vet att man kommer vinna innan en kvartsfinal. Samtidigt så då är det ganska skönt att Tre Kronor faktiskt fick med sig en poäng mot Finland, vilket innebär direkt plats till kvartsfinal. Men med tanke på den förlusten som blev till slut då, i förlängning, så innebär det att Sverige kommer sannolikt då, som jag nämnde, få möta Kanada, samtidigt som Finland sannolikt får möta Tjeckien. Och Tjeckien är ju ett lag som inte har imponerat överhuvudtaget hittills, så att det är ju lite surt om man ser det ur den synvinkeln.
Verkligen. Jag ska säga något mer om Finland då. De svajade som sagt, men kom tillbaka. Vart har de med sig inför fortsättningen för våra finska lyssnare?
Ja, men framförallt så jag tror de hade en bra känsla redan efter de två första matcherna. Det här stärker ju ytterligare. Dessutom vet de att i eventuellt möte mot Sverige igen så har de väldigt, gissar jag, ett mentalt övertag. Så jag vidhåller fortfarande att Finland är den stora favoriten, och jag tycker att de har ett spännande lag som spelar också en rolig hockey.
Det var det. Det var väl höjdpunkterna från dagen. Vi ska ta och titta lite framåt, se vad vi har under morgondagen på måndagen. Det är lite av en mellandag får man säga. Vi har curling såklart. Vi har också för dem
alltid curling.
Det är alltid curling varje dag, massa curling. Men nu börjar det ändå dra ihop sig, att vi börjar få tabeller som säger någonting. Vi åkte ju på pumpen faktiskt mot Kina igår här.
Men vann idag.
Så att nu börjar det likna någonting och börjar närma sig riktiga matcher, för de spelar ju så vansinnigt mycket matcher under ett OS.
Ja, men det blir väl intressant. Nästa match just lag Hasselborg möter Schweiz som är regerande världsmästare och en av guldfavoriterna tillsammans med lag Hasselborg, så det blir ju en spännande match.
Sen har vi lite freestyle för damer, vi har backhoppning, det är inga stora svenska medaljhopp under måndagen kanske, men en liten mellandag kan man ju ägna sig åt lite extra curling till exempel och se hur de svenska lagen mår, för där har vi stora förhoppningar.
Absolut, nej, men det känns väl som att man laddar upp för riktigt späckade dagar här sen, både tisdag och onsdag med skidskyttestafetter, lagsprint i skidorna, och det kommer slopestyle här, sett också, då flyttar de en dag efter snökaos där, så det kommer också hamna på onsdagen mitt i allt här, så att det blir mycket framåt mitten av veckan.
Och lite hockey på det. Vi har ju faktiskt semifinalerna i damhockeyn imorgon också. Det blir alltid intressant att se hur många mål Kanada vinner sin match med till exempel.
Verkligen. Och vilka är de har? De har alltså
Schweiz, där, de möter. Så att,
det är en jättefavorit där.
Handikapp minus 8.
Ja, men precis, det är något sånt. Och så har vi då också USA-Finland i den andra semifinalen i morgon eftermiddag. Det blir spännande. Nej, hörrni, vi knyter ihop den här söndagen och konstaterar att vi fick med oss en medalj. Då Elvira Öberg, grattis till henne. Blicka framåt mot den avslutande veckan under de olympiska spelen. Och sen så hörs vi då imorgon igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Samuelsson.